Välkomna till avsnitt 7 av Badmintonpodden Bättre än broder, armbåge än en boll i golvet. Och återigen så måste vi fräscha upp era minnen. Simon Ottosson heter jag.
Mattias Norell.
Thomas Schifari heter jag.
De tre musketörerna har samlats för ett nytt poddavsnitt.
Kul att vara här igen.
504 likes.
Det är ta mig fasiken bra.
Tack faktiskt. Så jättemycket får vi säga till alla som inne
gillar sidan. Det är så himla roligt. Jag tycker det är jättekul. Alltså, om man jämför med liknande poddar i vår storlek eller vad man ska kalla
liknande
det.
Liknande poddar, då är vi fan stora.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är inte så många sidor som är så mycket större än vad vi är. Om vi inte börjar prata om de här riktigt stora sidorna. Men där kan man inte mäta sig liksom. Men
Alex och Sigge, Filip,
ja, men
och Fredrik.
Precis, men det är klart att vi inte kan mäta oss där. Men alltså, vi där på Facebook är vi stora.
Kanske beror på de annonser vi har köpt också, ja.
Men hur många lyssnar då? Kan man säga det?
Ja, det kan vi se. Jag har faktiskt inte kollat inför nu. Precis. Jag har inte kollat nedladdningen inför det här programmet. Vi kan återkomma med det i slutet kanske. Hinner vi kolla upp det under själva tiden?
Det tror jag inte.
Men vi är inte nöjda här. Vi måste ju växa mer.
Absolut.
Det finns ju potential.
Fortsätt sprida det. Det är bara att kolla hur många likes Badminton Sweden har.
1700 är de uppe på Badminton Sweden.
Det, så att, det är väl klart att de som
är med som gillar Badminton Sweden.
Eller de som jobbar där. Men de som gillar Badminton Sweden borde ju gilla bättre än blodiga armbågen.
Vi får gå in och göra reklam där på sidan kanske. Mm. Lägga in lite inlägg kanske.
Just det. Bra.
Fan, vi har mycket att prata om det här avsnittet. Och vi tänkte börja med det som faktiskt avslutades för 2-3 veckor sedan. Jag kommer inte ihåg exakt, det är SM-finalen som spelades i Fyrkedjan.
Jag var där och tittade.
Jag såg på webb-tv.
Jag gjorde inget av det faktiskt. Tror jag. Nej, det var dålig uppkoppling eller någonting. Jag tröttnade. Ja, jag tröttnade nog.
Aha. Vi kom dit ganska prick när matchen började. Jag kan säga att vi fick inte sitt plats. Det var ju fullt.
Det var lapp på luckan som du såg på.
Det var helt klart lapp på luckan. Så det var häftigt. Redan när vi kom till parkeringen så var det fullt.
Men vad var det? Var det 200 pers eller 1000 pers? Eller?
Nej. Det går ju lite olika där vad folk säger. När jag pratade med Stefan Sjö så sa han att ja, men det är ju i varje fall 500-600 trodde han att det var. Och sen så när man läste på Aftonbladet, då var det 1000. Så läste man i UNT, då var det 700-800. Så att det var väl någonstans mellan 600 och 900 kanske.
Media ska krydda lite extra.
Men det är jävligt bra, alltså, ja, bara få in 500 skulle jag säga.
Och Fyrkedjan hade en klack där med trummor och det var bra dag alltså, när det var som mest drag. Nu stod jag i sig väldigt nära den där klacken. Men när jag stod och pratade med personen bredvid mig så var jag tvungen att skrika i princip allt vad jag hade. För att han eller hon skulle höra vad jag sa. Det tycker jag var häftigt.
Och det var ingen referee som gick in och rättade klacken då?
Nej, det var ingen referee som var där. Vem var det som var referee där förresten?
Ja, det var en bra fråga. Ingen aning faktiskt.
Nej, inte heller.
Jo, det måste ha varit Mats Sibelin.
Ja, ah, okej.
Okay. Det var Mats Sibelin.
Det var det faktiskt. Det såg jag på podd-tv.
På podd-tv?
På podd-tv.
På podd-tv.
Det var själva finalen då. Var Mattias, du såg i matchen?
Ja, från...
Men det var ju, du var ju också där.
Ja, precis. Men jag vill kolla först vad han säger och sen vill jag komma med rätta svaret.
Ja. Vi såg den på en taskelina på andra sidan Atlanten.
Från USA, bakom golfklubban.
Ja, exakt. Nej, men alltså det var... laget ställdes upp precis som vi trodde. Mm. Matchen gick väl ungefär som vi trodde.
Det var... Kul att det var jämnare än vad det var i Kista.
Absolut, och det var väl lite förvånande i mixen. Att det varit så stort. Vi satt och pratade här för några veckor sedan att Amanda inte gjorde ett bra SM-tävling. Hon kan inte varit så nöjd med sin kväll där heller. Där hon inte överpresterar i varken mixed eller non-dubbel.
Nej, de förlorade båda två. Det är helt sant. Fyrkedjan alltså förlorade båda två. Men det som var kul var ju att inför sista två singlarna, herrsinglarna, var ju herrsingel 1 och herrsingel 2 som de hade i slutet, så stod ju, nu ska vi se så att jag säger rätt, så stod det ju 3-2 till Fyrkedjan. Så det var ju fortfarande match om det. Och båda singlarna, både herrsingel 1 och herrsingel 2 blev ju jättejämna singlar. Där herrsingel 2 gick till tresättare och herrsingel 1 var på väg eventuellt mot en tresättare. Där Fujilong mot Etaheino spelade en jättebra match. Där det var mycket slängningar och långa bollar och Fujilong var hur trött som
helst. Han satt väl ner på banan på
gången. Ja, han var trött. Det var
hans signum typ, känns det som.
Att sitta ner.
Att sitta och vara trött.
Lite George.
Men det snackades mycket om Pogstad efter matchen. Att han var någon slags matchhjälte, va? Eller?
Ja, för att han såg ner matchbollen.
Precis.
Det är därför bara. Ja. Men var det någon hejdundrande match han hade, eller?
Han hade ju, när de spelade i Kista så körde han ju över Sakti. Medan i Uppsala så var det tresättare. Så jag skulle inte, jag ser han som större matchvinnare i Kista än vad han var i
Uppsala. Ja, precis. Exakt.
I Kista såg jag honom, han hade ett jävla flow i sitt spel. Faktiskt.
Ja.
Och ja. Fyris vann alla.
Ja, precis.
SM-guld, och vad var det nu? Det var
12:e på 13 år.
12:e på 13 år. Ja. Och det är väl liksom intressant. Hur ska klubbarna göra för att komma i kapp? Ja. Handlar det bara om att köpa en spelare, eller hur ska vi få fram det bästa? Fyris har ju de största intäkterna och möjligheterna. Mm. För att de har jobbat mycket på det.
Mm.
Men andra klubbar måste ju komma ikapp. Hur gör Badminton Sweden för att det ska bli intressantare med elitserien? Jag säger ju som att det inte är lika kul för media att följa om man vet att Fyris kommer in.
Nej, det håller jag med om.
Det var lite som förut, det var damallsvenskan i fotboll när Umeå vann hela tiden. Men nu har ju andra klubbar kommit ikapp som Tyresö och...
Men
andra.
Samtidigt så tror jag att det är mycket tack vare att Fyrisfjärden är så himla bra. Det är därför de har så mycket reklamintäkter och sponsorer och så vidare. För att de är ju Uppsalas mest framgångsrika sportlag, alla sporter.
Och är det då dåligt?
Men då har du ju storheta innebandy till exempel.
Precis, exakt.
Men blir det dåligt för svensk badminton att Uppsala börjar förlora då? För att då får de inte samma media upp då.
Ja, men precis. Det beror på hur man vänder på myntet.
Ja, vad skulle hända om SM-guldet hamnar i, vad vet jag, Malmö eller Göteborg?
Ja.
Om det skulle vara samma sak. Mm. Men nu har det ändå öppnat så att man får ju slå ihop lag, även i elitserien.
Det kunde man ju förra året också.
Ja, förra året också. Men då hoppades man ju på att det skulle vara lag som slog ihop sig som blev starkare kanske. Skulle utmana folk. Men det var inte riktigt den effekten man fick.
Alltså, ja, men det förstår jag. Ur spårvägens synpunkt då, jag skulle inte vilja slå ihop mig med något bara för att bli slagkraftig i elitserien. Jag vill ju i så fall att det är spårvägen som ska vinna elitserien.
Mm.
Och jag tror Malmö tänker att det är Malmö som ska vinna elitserien. Jag tror Kista tänker att det är Kista som ska vinna elitserien.
Du menar Malmö och Mariesson?
Ja, men ja, precis, team Malmö där.
Ja.
Exakt.
Nej, det har vi sagt tidigare, Malmö och Mattias Borg.
Ja. Nej, men, okej, om vi ska ta det mer nära då. Ja, men om... Täby och Skogås och Kista och spårvägen skulle gå ihop, skulle det säkert bli ett slagkraftigt lag. Och spårvägen skulle inte ha så många spelare i det laget. Så vad skulle vi göra? Fixa lite publik till matcherna kanske.
Mm.
Men, liksom, men det känns ju som att en gång, Täby vill ju vinna med Täby och så vidare.
Så men vi får ju gratulera Fyrisfjärden. Men det som man ska veta också här, det är ju att de har ju kvalificerat sig då för Europacupen.
Mm.
Vilket de också återigen har tackat nej till.
Ja.
Vilket är tråkigt.
Vad synd.
Ja, det är jättesynd. För jag tror inte Fyrisfjärden skulle göra bort sådär. Men jag tror det handlar om ekonomin.
Pengar,
och sen spelas det, om inte jag minns helt, på ett jävla dåligt tillfälle. Alltså mitt när folk har semester och skit.
Mm. Nu får du inte svära i podden. Men...
Får jag vara vid.
Det var andra gången.
Då får jag ta en klunk till då.
Mm.
Nej, men å andra sidan. Det är jättetråkigt att vi inte har ett lag i Europacupen.
Ja.
Det är ändå...
Går frågan då till Kista?
Nej, man har ställt sig den frågan internt först. Man vill ha det bästa laget med.
Ja.
Så att det gör det.
Men är det inte bättre att ha ett lag än att ha inget lag?
Ja, det... Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte.
Ja eller nej?
Ja, skulle jag nog säga. Okay. Men nu är alltså SM-finalen och lag-SM avslutat. Däremot så har vi ett elitseriekval som stundar. Vad kan vi om det, Tompa? Vilka lag ska spela och vad händer?
Det är ju nästa lördag. Lördagen den 4 maj så spelas det i Enskede Rackethall, det vill säga hemma hos oss. Det är vi som är arrangörer. Och det, som vi nämnde förra avsnittet, så beror ju det på att det är Karlskrona som har dragits ur i elitserien.
Ja.
Så att vi har ju blivit erbjudna 7:e platsen i elitserien eftersom Skogås tog Karlskronas. Plats.
Och blir klara då för elitserien.
Exakt,
år,
så då är vi som är arrangörer för kvalet. Så det är vi som arrangerar. Och vi kommer att möta Västerås och Umeå. Det fjärde laget som då blev tilldelat BK Aura tackade nej till att vara med i elitseriekvalet.
Och Aura kom faktiskt bara trea i sin serie.
Precis.
Men där gick ju Frölunda upp, eller vad var det?
Nej,
nu?
Det var ju Askim och Frölunda som kom före i tabellen. Och båda de två lutar åt att de Frölunda är ju redan med i Team Benton Väst, så de kan ju inte kvala in då till elitserien när en Team Benton Väst är med. Och Askim lär gå ihop där också då.
Mm.
Men det kan väl inte vara alltså, lär gå ihop, det måste väl redan vara klart. Annars hade de
Jag vet att det har kommit in ansökningar om det, men jag vet inte att det är
liksom... Eller så känner de att om de inte får det, ja då får det vara det då. Mm. För de tycker att deras egen lag kanske inte riktigt då är elitseriekraftigt, även om jag tycker att det är det.
Men Aura tackade nej i alla fall.
Aura tackade nej, precis. De har ju lite tunnaste truppen.
De har
kanske
något år till kanske att växa.
Ja, precis.
De har väl ett bra lag, men att de spelar... De har ju många som spelar utomlands. De har kanske premierat att de ska spela utomlands, både Muren och Nilsson.
Mm.
Som de inte har med i laget. Hade de haft dem med i laget så...
Men det pratas ju om att man ska få spela både utomlands Fast, och inomlands.
Ja. Fast det där säger danskarna nej till. Sverige gör
vad det med Sverige gör.
Ja men ja, då säger danska då får inte du spela vår liga. Ja, och då säger svenska spelarna att då vill inte vi spela svenska liga för dansk liga är bättre.
Ja så är det ju, men det spelar ingen vad danska säger. Det viktiga är vad vi säger, sen får ju andra länder sköta sina affärer.
Absolut.
Men det är dansk... Det är bra om någon går i bräschen och säger att vi öppnar upp.
Jag tror att danskarna, vad jag har hört är att danskarna säger att du får inte spela i en annan europeisk liga.
Nej, för det är svårare när det blir ett Europa-kvalmatch. Precis. Eller Europa-cupsmatch eller vad heter. Ja. Men då får man ju skriva in någon slags klausul.
Ja, men det vill de inte.
Blir det Europa-matcher så representerar jag Danmark.
Men det vill de inte.
Ja, okej. Okay.
Ja, vi ska inte gå hem som i förväg. Jag vet att det ligger ett ärende på förbundsnivå där de håller på att diskutera hur man ska gå vidare med det här ärendet.
Ja.
För det har ju kommit in en fråga från en spelare i Sverige om man ska spela i två ligor.
Rödhårig.
En rödhårig spelare.
Daniel Scott.
Daniel Scott från Spårvägen.
Lookalike.
Ja, precis.
Så att vi får se vad det är, och alla verkar ju vara väldigt positiva till det. Men,
inte danskarna.
Inte danskarna, men frågan kommer till oss på förbundsnivå om man säger så. Inte till badmintonpodden utan till förbundet.
Badminton Sweden vinner ingenting på att säga ja eller nej när danskarna ändå säger nej.
Ja, men det kan ju finnas andra alternativ.
Är du helt tvärhundra på att de säger tvärnej eller?
Ja, i alla fall vad jag har hört.
Okay.
Mm. Vi får se var det landar.
Hur som helst, kvalet är ju i varje fall två lag som går upp. Så att det är två lag så är tre. Utav tre lag så är det två utav de lagen som kommer att spela i Elitserien nästa år. Västerås, Umeå och Spårvägen.
Det är ganska bra odds för Spårvägen ändå.
Ja, det är helt okej odds.
Om man ser siffermässigt bara.
Slår vi tärning om det så har vi bra chans.
Ja, det var det jag menar. Men vad händer om ni spelar om det, vilket ni ska göra så här
vi
nu om
vecka? Ja, vi får väl se. Jag tycker att det är rätt jämna matcher på pappret.
Ja.
Men liten favör kanske för oss mot Västerås tycker jag.
Favör totalt för Umeå, tror jag.
Mm.
Ja, intressant. Det lutar väl att det är Spårvägen och Umeå som tar platsen. Men det beror på hur Västerås ställer upp kanske. Och vilka de kommer med och allting. Ja, den som lever får se. Och vi får väl återkomma med det i nästa podd. Och ni som vill komma och kolla är ju jättevälkomna ner till Enskede Racquetall den 4 maj.
Precis.
Kommer det sändas någonting?
Det tror jag inte, våra webbsändningar har varit så dåliga för under säsongen så att,
vi har pratat om att vi ska sända det.
Ja. Blir det bättre då?
Nej, precis.
Nej. Så att de man ser det bättre live.
Jag tänkte mer säga, eftersom det är ett lag från Umeå till exempel, så kan det vara intressant för deras fans att i alla fall se någonting. Även om det kanske inte är ställningar och allt vad det nu ska vara. Det kan vara kul att se någonting.
SAS har billiga biljetter.
SAS har billiga biljetter.
Bra flygvärdinnor.
Ja. Ja, vi går vidare till nästa ämne. Och vi stannar kvar i Umeå faktiskt. För det var ett SM som spelades där. Det sista SM:et för säsongen. U22 SM.
Yes.
Ja, ska vi börja med lite resultat innan vi går in på lite annat?
Det kan vi absolut göra.
Ja.
Och det som jag tyckte var signifikant för U22 SM, det måste man ju säga var VO.
Ja.
Fast så är det ofta när det är tävlingar i Umeå.
Ja, kan vara.
Faktiskt.
Varför anmäler man sig till det då?
Ja.
Man vet ju att det är Umeå när man anmäler sig.
Men man inser inte hur långt det är. Nej, men,
sen är man inser inte vilka flygvärdinnor man får.
Men det är ju... alltså de... Utan oss så tror jag att Mattias Borg som lämnar VO tror jag hade tagit här singelguldet.
Ja.
Lundqvist och Tony Holmgren som lämnar VO här dubbel tror jag hade tagit guldet.
Inte helt säker på det.
Jenny Wall lämnar VO. Jenny Wall lämnar VO, men hon var ju...
Hon är förmodligen skadad.
Förmodligen, men hon var ju verkligen inte var helt skadad. Om man ändå anmält sig, om man säger så.
Nej, men det kan ju man önska. Chansning
ja.
Också.
Ja.
Ska vi köra den då, vilka som var med och körde?
Det är största skrällen måste vara damsingel. När Amanda Wallin vinner damsingelguldet. Jag vet inte när hon spelade singel senast.
Nej, för samtidigt så spelar hon på en väldigt hög nivå. När man ser, alltså, vi har varit inne på det förut, att klassen på herrdubbel och damsingel i Sverige är ju inte skydundrande hög kanske just nu.
Nej, helt
så att, och damsingeln, ja, Malin Kullström tar brons och Amanda Andrén tar brons. Och...
Hon vinner över en U17-spelare i finalen också.
Ja, precis. Klönistad.
Ja, vad har vi mer då?
Adam Kahn snor SM-nålen.
Det var en stor skäl.
Ja, i mixed.
Precis. Fast det är också så här samma sak. Nu är inte Adam Kahn den som man ser på flest mixtävlingar i Sverige. Men han spelar med Louise Eriksson som är jätteduktig i och för sig.
Fast de möter Jonathan Forsberg som...
Som inte spelar med sin vanliga Lidahlström utan spelar med Lisa Sjöström istället.
Som inte heller är dålig.
Nej, men kanske inte nivå på SM-guld U22. Jag vet inte.
Nej, så kan det vara.
Det var mixen, men vilka vann mixen? Det var du sa bara
Adam Kahn och Louise Eriksson.
Och Louise Eriksson.
Malmö.
Över
Forsberg och Lisa Sjöström.
Okay.
Den minsta skallen, det måste ju vara dom-dubben när Louise Eriksson och Amanda Wallin vinner.
De borde väl vinna den.
Ja, helt klart.
Det är väl, de vinner finalen i en tresättare. Det är väl en skräll.
Ja, det är en skräll.
Sen är det ju stor kross i sista två sätten, men det är ändå torskat sätt
mot Amanda Wallin och Klara Nystad tabbparet. Sen har vi herrdubben där vinner Filip Mirén och Jakob Nilsson.
Ja. Inte heller en skräll.
Nej,
men att de möter Forsberg, Martin Forsberg och Andreas Norgren,
det är där skräll. Det är en skräll.
Vet inte vilka de har slagit ut på vägen.
Vilka då?
Forsberg och Norgren. De är ju på den sidan där Vion från Lundqvist och Holm och Ven ligger.
Forsgren och Norgren vinner mot Tom Andersson och Olle Ingmarsson i sin semi.
Och det är en ganska dålig semifinal i här dubbel U22.
Ja, eller så när man kollar på paren i, alltså nu lämnar Tony Holm Lovén på till Lundqvist Rio, men de andra paren, det finns inte så många par som har nog slagit dem faktiskt heller.
Nej. Har vi gått igenom alla nu? Vi har
Härsingen vinner Jakob Nilsson.
Härsingen
över Adam Kahn, inte heller en skräll.
Nej, det är det inte. Det var ju Mattias Borg som lämnade Vio där. Det hade varit kul att se Mattias Borg mot Jakob Nilsson.
Mm. Det är alltid en bra match skulle jag säga.
Efter deras senior SM-drabbning. Mm,
precis, exakt.
Det är nog bra att Mattias vilar lite så han inte sträcker sig när han gör Bryssel-seget.
Precis. Sen, så att SM U22, det här var ju då sista året kanske någonsin för SM U22.
Ja, just det.
Det tas ju bort nästa år.
Det tas ju bort från SM-kalendern nästa säsong och det har ju gått massa diskussioner om varför. Men man har ju sett att det har urholkats väldigt mycket SM U22. Så det man funderar på nu, absolut ingenting som kommer ske till nästa säsong. Men det är hur man fortfarande ska fånga upp de spelarna som är precis mellan junior- och seniornivå. Får man se om man gör om U19-SM kanske till junior-SM på kanske U20-SM eller något liknande, va? För att fånga upp båda delarna.
Men hur menar du med fånga upp då? Alltså de som är duktiga i den åldern, de kommer ju inte sluta. Det är snarare mellanskiktet som man behöver fånga upp.
Och måste de då spela ett SM?
Precis, så att det är faktiskt inte rätt. Det är ju mellanskiktet som vi är intresserade av. Det är och de kanske är under mellanskiktet. Det är de som jag tror slutar i den här åldern när man går upp till senior. För man har inte varit en hyfsad junior ändå till att vara kanske inte så himla bra sen senior. De här som är duktiga som vinner medaljer i U23-SM, de kommer inte sluta.
Det tror jag inte heller.
Sen finns det alltså, i dagsläget, ja, det finns väl ingen prestige i U23-SM.
Nej, precis.
Den ingår i SM-trofén, det är väl det största kanske för föreningarna.
Ja, det, föreningarna måste ju tvinga sina spelare att åka på U23-SM. Ja. För att samla poäng till SM-trofén.
Vilket jag tror.
Och vill man som förening tvinga spelare att spela, blir det bättre då?
Ja, fast det är ju upp till varje förening om de vill tvingas in. Det är inte många föreningar som gör det.
Ja, men vill man ha det så? Alltså, det
en del har ju det.
En del har ju spelarens intresse att själv spela.
Absolut.
Det är ju så många, jag har ju hört att det är så många spelare som har tackat nej till att spela U22 eller tackat nej som inte har velat. De vägrar att spela U22. Alltså, de, jag orkar inte, jag vill inte. Varför ska jag åka dit och spela U22? För? Mm. Det är ju ändå inga, det är som bryr sig om det liksom.
Nej, det är mycket föreningar, framförallt med SM-trofén.
Ja, men ja. Nej, jag tycker att det är rätt att ta bort U22.
Men då snuddar vi på SM-trofén.
När vi ändå är inne på SM-trofén, ska vi inte bara nämna det att Malmö tog hem det för andra året i rad.
Ja. Vad vann de då?
Och SM-trofén sa vi.
Ja. Och det, då är de bäst i Sverige på SM, eller?
Ja, de är bäst i Sverige på att samla SM-poäng. Ja.
Och det är väl, ja, det är ju inte fysiskt skam att samla mycket SM-poäng. Det är ju liksom, men det är väl typ det mäter också, ja. Eller? Och det är väl inte så mycket mer.
Nej.
Men om vi bara tittar lite snabbt på SM-trofén. Malmö kammade ju hem väldigt mycket sista SM-et upp i...
Man kan säga att Malmö tog alla guld, fast Aura tog två av dem.
Så kan man väl säga.
Var det så?
Ja.
Jaha.
Men det är intressant att se att både Malmö och Aura hamnar på en andra plats. Så det är två Skåneklubbar som är på topp två som tar flest medaljer, alltså guldmedaljer på SM. Tätt följt av Uppsala, Täby, Karlskrona och Frölunda. Så att vi får se, men som Tompa inne på.
Då slår ju sig ändå Stockholms distrikt ganska mycket på röstet och säger att de är Sveriges bästa distrikt.
Mm. Och de är inte med på topp nio. Jo, topp sex ska jag säga då.
Tabby.
Nej, nu är jag ute och flummar helt. Topp tre. Vi har flyttat till lite Excel-arket här. Täby är ju bästa Stockholmsklubb på fjärde plats. Eller?
Sen kan man också säga hur många av spelarna här nere är fostrade i Skåne. Eller, ja, i Skåne. Av
Jakob Nilsson.
Du menar att det är centerspelare, eller?
Ja.
Ja, det är helt sant.
Så är det ju. Men vi lämnar SM-trofé där. Vi såklart gratulerar Malmö till SM-trofé-guldet eller utmärkelsen eller vad man nu kallar det. Och hoppas att det för med sig någonting gott till föreningen framöver. Mattias, du var och gjorde en ganska intressant tävling här om helgen i Uppsala. Det är mycket Uppsala nu och Umeå, känner jag. Vad gjorde du i Uppsala?
Ja, det var Svenska Kuppen.
Individuellt.
Individuellt, där distrikten då tävlar mot varandra.
Kan man kalla det mer en distriktstävling?
För det är det. En
distriktstävling.
Ja, det är en distriktstävling, ja. Men det framgår i alla fall inte i namnet. Svenska Kuppen individuellt. Så det här, nej, kanske man borde se över lite grann. För det är ju framför allt, vad jag har förstått, en distriktstävling mellan distrikt.
Distriktsmästerskapen individuellt. Ja, jag håller med.
För Svenska Kuppen individuellt var ju från början att man skulle mötas i sin egen åldersklass, sen 0, 0, 02 och så vidare. Och sen utvecklades ju under åren till en större och större distriktstävling. Som Stockholm framförallt har vunnit de senaste åren.
Det blir lite lurigt när det finns Svenska Kuppen i lag, där man i lag tävlar för sin förening. Mm. Men individuellt så tävlar man för distriktet.
Mm. Så egentligen borde det ju heta någonting annat.
Ja, och nu är Svenska, över där. Ja.
Och nu är Svenska Kuppen lag, i alla fall ett lag SM. Ja. Och inte Svenska Kuppen längre, så, nej, det finns ju inte. Men det där är någonting vi borde ta med oss upp till förbundet. Och du skickar ett mejl till någon, tycker jag.
Men, och det är även, varför går Svenska Kuppen alltid i Uppsala?
Det är de som söker.
Ja, som du ser, det är faktiskt bara de som söker. Nu går det inte där längre.
Nej, inte nästa år.
Nej. Precis. Nej, men Uppsala är den som har mest kapacitet, vad jag förstår, med banmässigt nästan i Sverige.
Fast spårvägen har ju minst lika många barn som...
Men de har aldrig sökt.
Nej. Mm. Men för att det är jättekul att se alla distrikten. Mm. Framförallt Småland och Göteborg, vilken lagsammanhållning de har.
Inte Skåne.
Skåne hade inte så många spelare med sig. Men Göteborg och Småland så kommer nästan med fullt lag i alla klasser. Och har en otrolig lagsammanhållning där alla hejar på varandra. Från egentligen första bollen på lördag morgon till sista bollen på söndag kväll.
Så alltså kuppen är ju, vi kan dra en snabbhet för vad kuppen är.
Mm, gör
det. Det är när man tävlar för sitt distrikt. Man samlar poäng i en individuell tävling. Och man tävlar inte åldersklasser. Tävlingen är ju helt egen på det här sättet. Mm. Så man tävlar ju i född 02, född 01, född 2000 istället för U13, U15, U17.
Och det är enda tävlingen på året man gör så.
Ja, det är det, precis, exakt, vi har vet också. Och sen slår man ihop då antalet medaljplatser och gått vidare till kvart och allt vad det är. Så det. Man samlar poäng till sitt distrikt.
Mm.
Och det är distrikten som gör uttagningarna till respektive klass.
Mm, så det funkar i Stockholm, jag har ingen aning om det funkar i de andra.
Jo, men det funkar så i de flesta distrikten, okay, faktiskt. Men hur många distrikt är du med på en sån här tävling ungefär? Vi har ju 19 distrikt i Sverige.
Ja, det är nog, säg att det är minst 15.
Det är bra i så fall.
Är det 15 distrikt med?
Ja, mellan 10 och 15 då.
Fast det är, okej, hur många lag, hur många distrikt är det som har i
fulltalet?
Alla, ja, eller...
Jag skulle säga att det är bara Stockholm som kan smälla upp i alla. Göteborg har nog alla också.
Ja.
Småland, en eller två kort max.
Mm.
Så Stockholm, Göteborg, Småland kommer med fulltaligt.
Mm.
Uppsala går också bra. Uppland då.
Mm. Det man borde titta på här, om man går över till en, det är inte distriktstävling redan nu, men om man då ska gå över till att byta namn och allt vad det är, någon slags handikappsystem på något sätt, va? För de mindre distrikten.
Varför då?
Om de inte kan få fullt lag till exempel.
Nej, men det blir ju inte en distrikt, alltså man måste ju känna på att man är ett stort distrikt. Alltså man är ett distrikt med många Benton-spelare.
Absolut, men det jag känner, nu kan vi bara titta på Stockholm nu.
Ja, men ska det vara handikapp i fotbolls-VM om man kommer från ett litet land också?
Om jag bara får fullfölja det och säga det jag tänkte säga.
Nu vart han lite generad här, så jag ska försöka förklara.
Absolut inte generad. Jag tänker att många distrikt kanske väljer att inte komma om det är så att man känner att vi har absolut noll chans att vinna distriktstävlingen.
Ja, men det finns många lag lämna vi ju fotbolls-VM också. Alltså, jo, man är inte där för att vinna, man är där för att delta på många olika distrikt. Ja,
och det är bra. Det tycker jag är jätteviktigt.
Man kan säga, alltså, i också så finns det ingen prestige i... att vinna den här lagturneringen. Prestigen finns egentligen mellan Stockholm, Göteborg och Småland. Det är de enda lagen som har
chans att vinna. Jag skulle säga att prestigen finns i att vinna Hälsingen 02, att vinna Hälsingen 99.
Okay, alltså, ja, men det
där finns en himla prestige, men då är prestigen inte distrikt. Nej. Då är prestigen, jag vill vara bäst i Sverige.
Men jag vet, både alltså, Stockholm, Göteborg och jag, utan att kunna veta det, så tror jag att Småland också kommer för att vinna distriktstävlingen.
Mm.
Man kommer upp med laget för att vi ska vinna distriktstävlingen. De andra gör inte det.
Är det Småland och Göteborg kommer upp för att få det dit Stockholm.
Men du har en jättestor poäng där, Tompa, när du pratar om de mindre distrikten, eller alla spelare framförallt. De vill ju bli bästa 0-0 i Sverige och bästa 0-2. Så att där ligger en stor prestige för spelarna individuellt.
Så sen att, om man inte har ett så himla stort distrikt, så förstår jag också att det är svårt att skicka spelare där det är distriktet som står för allting med ledare och med resa och sånt där. Mm. Då förstår jag att det är svårt.
Fast det gör andra distrikt?
Nej, jag vet inte.
Jag tror ju att, alltså, säg att man nu, återigen fördomar man är från Stockholm, men kommer man långt ifrån Norrland så kanske man åker med sin egen klubb. Det är kanske det som är distriktet. Men istället för att du har din klubbtröja på dig, så har du fått en distriktströja. Eller, liksom, alltså, det är i bästa fall.
Vi pratade om det i Stockholmsförbundet ändå, att det är viktigt med den här vi-känslan Stockholm. Mm. Och den ska vi försöka förstärka ännu mer. Och då kanske man inte ska ha en individuell tävling, utan då kanske man ska ha en lagtävling i distrikten. Att det är Stockholm lag möter Småland lag, så spelar man två herrsinglar, två damsinglar, två herrdubbla och så vidare.
Det här är återigen begreppet statskampen, som i dagsläget drivs mellan Göteborg och Småland.
Ja, som förr i tiden bedrevs mellan Göteborg och Stockholm.
Och jag vet inte varför den gick i graven. Det var ingen som orkade ta emot Stockholm. På den tiden liksom låg väldigt långt före Göteborg. Nu börjar Göteborg komma ikapp Stockholm. Så nu kan den börja. Det kanske kan ha en så intressant som att vara Småland, Göteborg och Stockholm spelar den.
Risken om man kör en lagtävling är ju att de små distrikten inte ens kommer kunna få ihop ett lag. Precis. Så man får inte göra det för stort. Man får inte ha 27 herrsinglar och 38 damsinglar och 80 herrdubblar. Alltså det ska ju vara i så fall en av varje som faktiskt har distriktschansat. Men det blir ju en mindre tävling då. Men då blir det ju en riktig distriktstävling. Nu är det resten för mycket individuellt, tycker jag.
Nytt för i år i Svenska Cupen är ju också att den ingår. Visst, vi hade inte Sverigeranking tidigare, men den ingår ju i Sverigerankingen.
Det är bra, för då vill spelas och, Svenska Cupen.
Precis, och då vill folk vara med. Men det fanns ju problemet tidigare att framförallt från Stockholms sidan då, att vi hade inte spelare. Vi hade spelare som låg topp 5 på ranking som inte fick vara med, för att det var max 2 spelare per kategori.
Och från, som när kinesen, han som föll upp kragen när han spelade,
Cantona.
Nej, kinesen Cantona. Han är ju coach nu. Han är assisterande coach i kinesiska landslaget. Han heter Swanse, heter han. Sia Swanse, som inte fick, han var regerande världsmästare i badminton, men fick inte spela OS:et efter när han var världssjua. Men det var för att han hade 3 kineser framför sig på världsranken.
Men då men just det där är ju nytt i Svenska Cupen från i år, att ligger du topp 8 på rankingen så får du vara med
i Stockholm.
Nej, i Sverige.
Jaha, okej.
Och det visade sig då att det var bara Stockholm som införde den grejen. Men samtidigt så jag tycker det är taskigt mot en barn som ligger säg 5 i Sverige och säger nej, sorry. Du får inte vara med i den här tävlingen. Och så tappa ju massa rankingpoäng.
Fast det är som att säga att det är taskigt med OS. För det är samma system de har i OS. Det är ju högre nivå på VM än vad det är på OS.
Men då får vi prata, vad ska vi ha för nivå på den här tävlingen? Men är det en breddturnering eller är det en toppturnering?
Det beror på vad man säger att det ska vara. Alltså, nu säger man att det är en distriktstävling för att få fram det bästa distriktet. Då måste det vara de bästa som är med. Annars tar man bort den udden.
Då hade vi ju då att Stockholm sa, ja, men antingen gör vi så här eller så tar vi bort poängen.
Ja, precis.
Och tar vi bort poängen, då är det ingen som vill åka.
Nej. Nej, jag tycker att det är bra att ha poäng. Och jag tycker att det är bra att är man topp 8 eller topp 10 så ska man få spela den här tävlingen oavsett.
Ja, to be continued. Det kommer fler som tänker upp. Och nästa går ju också i Uppsala som har sökt och fått. Så får vi se hur reglerna ser ut i nästa säsong.
Och det jag ville komma till med varför den går ut i Uppsala, det är,
nu kommer slutklämmen här.
Det är just den här lagkänslan. Nej, men det är kul att se på Göteborg och Småland som har den här. Men Stockholm får inte chansen. Det arrangeras inte en bussresa på samma sätt. Det blir inte ett biot, utan man kommer på morgonen med sin mamma och pappa och sen åker man hem på kvällen med sin mamma och pappa.
Mamma och pappa tycker inte alltid att det är jättekul att vänta 3 timmar tills prisutdelningar.
Nej, dels det, och inte så jättekul att vänta 3-4 timmar och heja på någon från en annan klubb.
Nej.
Bra, vi lämnar Svenska Cupen och går vidare till lite saker som händer på förbundet, tänkte vi. Det är nämligen så att förbundet har gått ut med information om att man ska lysa ut samtliga förbundskaptentjänster på ungdomssidan. Och det är lite intressant, för det finns ju folk där idag.
Vi har en blå med folk där.
Jag har ingen aning, men det tror jag faktiskt inte. Utan jag tror mer att man vill liksom se vad som finns där ute.
Okay. Att man vill, att man gör för att istället för förut så har man inte lyst ut det, utan då har man väl mer eller mindre headhuntat folk.
Ja, man har pratat med folk.
Eller väntat att folk ska bara spontant säga jag är intresserad.
Det är inget, det är inget
officiellt lysyte.
Exakt, och det är ingen jätte, ska jag säga, ska jag säga nu. Det är inte så att det är anstormning till de här tjänsterna. Det är en högst...
De har väl inte lyst ut dem heller?
Nej, det är det ju inte heller. Men det kan ju också bero på att det är, man kanske har gjort det någon gång, vad vet jag.
Ja.
Men vad har förbundet för approach då? Är det...
Får ringa till någon och fråga?
Ja, jag tänkte nu när vi har no, nu när vi har någon på tråden så kan vi fråga. Och det, alltså, hur vill man ha två förbundskaptener per roll, eller per roll, vad säger man? Per ålder?
Per landslag.
Per landslag. Eller vill man ha en, eller vill man ha tre?
Ja, det är eller ännu mer vilka som söker och så vidare.
Det är en jättebra fråga.
Kan man söka som en grupp? Det vill säga, vi säger att vi har tre...
En poddgrupp.
En poddgrupp.
Spårvägen söker FK U17.
Ja. Nej, men du kan ha tre ledare som går säger, vi vill vara ledare för FK U17, men vi vill bara vara tillsammans. Ni får inte dela på
men
oss.
Men om du är tyst nu då, så man kan få svara på någon av dina frågor.
Du vet hur jag funkar. Jag har liksom inte tid att ta in svaren. Jag måste bara ställa frågorna.
Ja, det är bra.
Det är jag som ger svaren.
Och du ställer frågorna.
Ja, okej, okay, nu kan du svara.
Tack. Om man ska vara helt ärlig så är jag absolut inte insatt i frågan, utan det ska man ställa till någon annan. Men det jag kan tänka mig är att nummer ett så har ju med ekonomi att göra. Man kan ju inte anställa eller arvodera 100 människor liksom, till ett landslag. Och nummer två så är det som Tompa var inne på. Jag tror man helt klart tittar på kompetens på de som söker. Och är det då fyra kompetenta människor, tror inte att man väljer bort två om det är jättekompetenta personer. Utan då tar man nog alla fyra på något sätt. Om det går rent ekonomiskt.
Kan det bli sämre att ha flera FKs? Eller blir det bara bättre?
Hur tänker du?
Hur tror vi att de folk... som är förbundskaptener nu då tänker och tycker om det här?
Ja, det är en bra fråga. Vilka är det? Det är Mats Persson och Fredrik Flink för U13. Sören Norell, Kristin Evernäs på U15. Max von Seca, Erik Bojesson på U17. Och Michael Reed på U19. En inandning.
Ja, precis. Men man får ju väl kanske anta, och har väl jag hört, att de har väl pratat med förbundskaptenerna. De är alltså då förbundet innan och sagt att vi kommer göra så här. Annars men, är det alltså, inte så snyggt.
Nej,
annars är
det
ju,
nej, men det har man gjort.
Man puttar bort folk.
Men det har man gjort. Man har pratat med alla, precis. Och sen vet jag inte vad man har sagt.
Och till vissa har man sagt, ska du inte söka igen?
Fast alltså jag tycker att alltså, det är rätt... Jag hade känt mig rätt stött ändå. Egentligen att lysa ut det. Om man tänker ur sitt...
Eftersom
sitt,
man aldrig har gjort det innan.
Man tänker ur sitt vanliga arbetsliv och säger, ja men nu ska vi lysa ut din tjänst. Jaha, betyder det då att jag inte är
att
kompetent?
Att det är pintad, precis. Exakt.
Sen så är det så svårt det här också när man säger vi lyser ut alla tjänster. Är det då att alla FK är dåliga eller är bara man vill bli av med en? Men att man,
eller att man överhuvudtaget, man vill se vilka det är som söker, tror jag.
Och då är det ännu värre om jag då söker den tjänsten som jag har. Ja. Men inte får den.
Då är det ju någon som har en högre kompetens antagligen som får den.
Ja, och hur,
och så funkar
hur
det
mäts,
i arbetslivet.
Hur mäts kompetens i det här fallet då?
Ja, det kan ju
flest
vara...
utbildningar eller är det subjektiva bedömningar?
Subjektiva bedömningar som på alla andra anställningsintervjuer.
Fast det är ändå...
Det är en personlig intervju där man bildar sig en uppfattning om
det. Är det det här?
Ja, det tror jag att det kommer vara. Jag tror att det kommer vara intervjuer.
Ja, det ska ju vara intervjuer. Jag har ingen aning om vad de kommer gå på. Men jag kan i alla fall tänka mig att det är jätteviktigt att våra förbundskaptener har en relevant utbildning för det man jobbar med. Och det behöver inte bara vara elitbadminton. Det kan ju vara...
Bankverksamhet.
Hur duktiga man är med ungdomsträning eller vad man har sådana saker i bagage. Alltså GH-utbildade människor eller andra saker.
De kan vi inte lita på.
Nej, jag vet. Just de kanske faller bort rätt snabbt. Och så vidare. Men det är helt klart intressant när de väl lyser ut tjänsterna. För då kommer det väl stå antagligen en kravspecifikation.
Och är det olika kravspecifikationer om det ska bli FK U13 eller FK U19?
Ja, det är ingen aning.
Du
behöver
inte svara på det.
Nej, jag vet inte.
Vi ska ju prata vad vi tror och tycker om det.
Det är klart, det borde ju vara en annan kompetens på U19 än på U13.
Ja, precis.
U13 borde ju, inte ett breddperspektiv är helt fel att säga, men man borde ha en annan approach eller synsätt på ungdomar i den åldern. Men alltså ett ytterst elittänk kanske i U19, där man går mycket, mycket smalare.
Det är skuld som gäller.
Ja, men det är ju så. Ungdoms-OS först och sen ska man sikta mot ett OS. Och kanske till och med vara centerspelare eller in på center och såna här saker. Va?
Ja. Men att få in en livsstil.
Ja, liksom att så här funkar det liksom.
Men FK senior lyses inte ut.
Nej.
Han är klar.
Ja, det är, Jonas Herrgård har ju så att säga en anställning på heltid. Så det är ingenting man bara kan ta bort och lysa ut. De andra är ju arvoderade. Då har man ju ett kontrakt. Men de gäller ju oftast bara på ett år vad jag vet.
Okej.
Så att det är en tjänst. Så det kan man inte göra så med.
När tillsätts de här tjänsterna?
Fast jag är mer intresserad. När lyser de ut?
Ja, det är skrev ju förbundet på sin hemsida att det var nästa vecka. Skriver de den här veckan?
Nej.
Jo.
Det står att mer information om någonting kommer i vecka 18. Det står inte om vad.
Ja,
det står... Nej, det står mer information om utlysandet kommer inom kort eller någonting sånt där står det. Och men det kommer det... snart.
Jag tycker ändå att den intressanta frågan är när ska de tillsättas? För om de ska tillsättas före sommar så är det stressigt. Och om man ska tillsättas efter sommar, då är ju den som varit företrädare som redan har satt mer eller mindre hela planen. Mm. Hela hur säsongen kommer att se ut. Så kan man inte påverka så mycket. Det är svårt för förbundet där tycker jag.
Det man kan se om man ser sommarplanering och sånt till exempel, så har ju VOIB, alltså verksamhetsområdet internationellt badminton, löst så att de har samarbetat med RIGEN nu. Så det blir sommarläger på de olika RIGEN för de olika landslagen.
Det läste jag om.
Och men... det är väl för att köpa sig lite tid antar jag.
Ja, men alltså okej, okay, så då menar du, då hintar du på att det ska tillsättas, inte vet jag, i augusti eller något?
Nej, jag tror de kommer tillsättas och köras intervjuer och sånt, men det tar ju ett tag under maj månad kan jag tänka mig. Ingenting
och när sätts tävlingskalender och lägerkalender, det är ju mer eller mindre satt nu.
Egentligen borde man ju kanske ha gjort det här mycket, mycket tidigare, ja. Som med mycket annat.
För om man kommer in som förbundskapten så bara får man en blaffa med papper här, det här är ditt nästa år. Bara,
men så kommer ju, det kan jag nog inte tänka mig att det är så. Utan däremot får man nog vara med och sätta sin egen planering självklart. Eller, det borde ju vara så.
Det är sent att göra i sommar.
Men, ja. Men det som är nytt i det här, det är den här team manager-rollen. Som du ska berätta lite mer om snart, Simon.
Mm.
Men i team manager-specifikationen så står det även vara med att hjälpa utse. Till
jag tror
att
vi ska
utse.
Börja med att berätta vad team manager är faktiskt innan vi går in på vad...
Jo, men alltså den rollen säger ju, eller i rollbeskrivningen så att man ska hjälpa till att tillsätta FKs.
Ja.
Samtidigt som att
jag förstår vad du menar, så då måste man ju tillsätta team manager innan.
Precis, och den sista ansökan är någonstans i mitten på maj.
Ja, för man
5 maj.
Ja, det är början på maj.
Ja, så att det är nästan
det är början på mitten av maj.
Ja.
om vi börjar med som Tompa säger och går in på vad en team manager är. Och man kan ju säga faktiskt att för ett halvår sedan så hade vi en team manager, eller halvår, några månader sedan. Och det var Jonas Rindlaug.
Mm, han hette Talang.
Han hade en annan titel kan man säga. Men han hade ju samma funktion. Han skulle vara en sammanhållande länk för ungdomslandslagen. Han skulle ge riktlinjer till landslagen så att man gjorde samma sak. Kanske både när det gäller träning men också när det gäller administrativa sysslor och så vidare. Och var den som var ytterst ansvarig för att vara i kontakt med de här personerna. Men också tillsätta kanske nya tjänster om det är någon som slutar och så vidare. Och det man ser på arbetsuppgifterna här, det är ju framförallt det är budgetansvaret för allting. Kommunikationen som många pratar mycket om i Badminton Sverige när det gäller uttagningar. Och framförallt kanske kommunikation med de som inte blir uttagna och som kanske ligger nära. Det är där man har fått mycket kritik av kaptenerna. Liksom. Man bryr sig inte att ringa en person som kanske precis skulle kommit in.
Men varför är det team manager-roll? Det borde vara ett FK-roll.
Ja.
Att ringa upp till jag, samtliga nej, som ligger nära.
Nej, men lyssna nu. Jag säger inte att det är den personen som ska göra det. Han ska se till att det görs.
Ja, sen om det är Pelle Larsson...
Va?
Hur kollar man det då?
Nej, men det är väl upp till den personen alltså, att göra
varför
det.
Varför ska han göra det lika bra? Vad gör förbundschefen då?
Förbundschefen har ingenting med landslagen att göra. Han är ju övergripande ansvarig för hela Badminton Swedens verksamhet. Han kan ju inte tillse att förbundskaptenerna gör samma saker till exempel. Utan då får man ju ha det som en team manager.
Fast
till
exempel. Så har det ju varit nu. Det är förbundschefen som har kontakten med ungdomskaptenerna.
Ja, för att vi inte har en team manager.
Ah, okay.
Och den har ju kanske inte, jag har ingen aning om hur det fungerat, men han har ju otroligt mycket annat att göra
så
också.
Så det är en vakant tjänst?
Det är en alltså det är man,
som att det finns vakanta spelare.
Man tog ju bort Jonas Rindlags tjänst just för att ekonomiska skäl. Inte för att kanske han inte presterade eller sådana här saker, även om det kanske spekuleras i det också. Men det handlar ju framförallt om ekonomiska skäl, ingenting annat. Och nu vill man ha samma tjänst igen, men det står ju väldigt tydligt här att detta är en ideell tjänst med fast arvode per år. Vad det nu landar på.
Men vadå, alltså kan man inte se en fast... Alltså ideell tjänst med ett fast arvode.
Det måste vara mindre arbetstid också.
Ja. Men alltså, hur skiljer det sig mot lön?
Att det är mindre helt enkelt. Och att det inte blir en anställning med samma anställningsskydd och sånt.
Exakt. Du kan få sparken inom en månad.
Precis, exakt.
Så kan det ju mycket väl vara.
Ja. Nej, men det får inte bli en tillsvidare tjänst. För då blir man inte av med en.
Exakt.
Nej, men det ska bli intressant att se framförallt tycker jag som söker. Du har ju kommit in ansökningar redan, vet du. Jag hoppas att det kommer in fler ansökningar.
Du vet att det har kommit in ansökningar?
Jag vet att det kommer in i alla fall minst en ansökan.
Okej.
Okay. Det borde ju komma in fler, men...
Vet att det har kommit in en eller vet vilken?
Jag vet vilken också.
Okej. Okay.
Men det avslöjar vi inte just i den här podden.
Norr, söder, väst, öst.
I Sverige.
Mitt emellan.
Han är svensk.
Han är svensk.
Ja, oh, jävlar, nu har jag tagit bort hälften.
men det kan, vi kan väl bara... Alltså, är man intresserad av tjänsten så kan man läsa den... Vi kan lägga upp en länk på Facebook till annonsen.
Men det finns på förbundets hemsida, så det är ju inga jättekonstigheter kan jag hitta det.
Men vi lägger ut länkar på vår Facebook-sida.
Och är man intresserad, är man lagd åt administrativa hållet, så är det väl jättekul om folk kan söka tjänsten.
Ja,
så att vi får rätt person.
Det är ganska mycket heder och prestige i den här rollen, i den här tjänsten.
Hur tänker du nu?
Nej, men att det är ärofyllt att ha den där tjänsten, att vara en sammangripande ansvaret för alla ungdomslandslag.
Men ja, absolut, det är det. Men om man kollar nu på kravspecifikationen som man sätter upp för den här personen, och här är jag lite kritisk måste jag säga. Det är en dokumenterad god administrativ förmåga. Dokumenterad ledarerfarenhet.
Men alltså en dokumenterad administrativ förmåga, det betyder att man har jobbat med det
med administration
i en år.
Ja.
Då har man dokumenterad administrativ förmåga.
Och dokumenterad ledarerfarenhet.
Ja, samma sak där.
Lätt att skapa kontakter inom badmintonsporten.
Ja, inte vara hatad.
Nej, men då frågar jag så här. Var i det här finns kravspecifikationer på att det är en badmintonperson?
Ingenstans.
Är det viktigt?
Nej.
Tycker vi det?
Ja. Nej. Varför? Men vänta där.
Det ska ju vara någon som folk känner till.
Alltså, okej, om man ska ha goda kontakter inom badmintonvärlden så underlättar det.
Nej, kan man skaffa. Lätt att skapa kontakter i badmintonsporten. Det skulle ju vem som helst kunna göra.
Ja, men vore det helt skandal ifall inte en badmintonspelare fick det här då?
Han får en längre inkörsperiod.
Han har mer att sätta in sig i hur allting funkar med ungdomslandslag och uttagningar och olika landslagstävlingar och sånt där.
Ja, men man kan få nya... vidder på det hela som kan vara positiva.
Oh ja,
som kan
vara positiva. Och man kan få en hög kompetens kanske också. Jag ser inte att det inte finns i badmintonvärlden.
Det är liksom... bara att kolla tvärtom. Det är ju faktiskt folk som har hämtat folk från badmintonvärlden till sina föreningar.
Alltså,
som, ja, nu kan vi ta Storvreta innebandy som exempel, som tar Kim Knutsen som sportchef.
Ja.
Till exempel. Han är ju grym. Han är från Uppsala. Ja. Grym på att skapa presskontakter framförallt. Han är sportchef där om jag inte minns fel. Men han har ju ingenting med det som händer nere på innebandyplan att göra. Han gör ju allting annat i föreningen. Så att, jag säger inte att det här är helt fel. Men det var som när man tog en förbundschef till Svenska badmintonförbundet förut.
Många storbolag Magnus har ju deras, alltså styrelseordförande har ju inte en susning om deras verksamhet ofta. Eller ibland, i varje fall ofta vet jag inte. Men ibland.
Men då är nästa fråga. Det som har saknats, eller saknats, det som har efterfrågats mycket är ju liksom badmintonkunskap mycket i badmintonförbundet förut, tror jag. Jag tror faktiskt det. Många har efterfrågat vad kan ni om verksamhet?
Nu är ju
nu är ju supergrej och det har man ju verkligen sett till. Men innan, alltså, vad kan ni om badminton? Vad kan ni om vår verksamhet? Det är jättebra att du har varit ordförande på ett rederi eller vad fan det är, men vad kan du om det här? Och det är det jag är lite rädd för. Jag tror inte man ska ta en sån här roll utanför badmintonsfären.
Men om sidan, hur mycket har vi annonserat om den här utanför www.badminton.nu?
Jag har ingen aning, jag tror bara det är på vår hemsida.
Och hur många icke-badmintonspelare går in och läser badminton.nu?
Ja, men det här är ju...
Det är ungefär som Aftonbladet.
Det är som Aftonbladet. Som bloggen.
Bloggen.
Men vi får väl se om det är fler som söker den här team manager-tjänsten, och framförallt vilka det är som kommer söka förbundskapten-tjänsten. Det skulle bli jätteintressant.
Men vi tror att de kommer ut under vecka 18 då.
Ja, om det är det som står i alla fall.
Ja.
Är det ju. Så att vi får ju verkligen hoppas det.
Spännande.
Ja, väldigt spännande. Och framförallt...
det blir mycket nya då.
Ja, det vi får se.
Och framförallt intressant, det är ju bara hoppas på att det är jättemånga som söker. Desto fler som söker, desto bättre personer man ska kunna få som förbundskaptener.
Ja.
Viktigast är kompetensen.
Ja, men precis. Men det är ju större chans att det är hög kompetens att söka om det är många som söker, tror jag.
Mm, absolut.
Så att, ja, häftigt.
Häftigt. Men bra, vi går in på nästa ämne. Och det kommer ju inom kort här att spelas ett lag-VM i Malaysia, Kuala Lumpur. Och det heter Sudirman Cup på badmintonspråk, kan man säga. Vad står Sudirman Cup för? Något vet du?
Ja, det var en badmintonspelare tror jag som hette Sudman eller sånt där.
Och cup, det är ungefär turnering.
Mm. Jaha, okej. Okay. Den något. Har jag hört inom andra idrotter
det
också.
Det har ingenting att göra med kopp som är en kopp som man dricker kaffe ur. Och men det är ju lag-VM. Det är ju mixat lag här. Sen finns det ju Thomas Yber Cup som är här respektive dam-lag-VM.
Nej, när spelas det här nu då? Det är nu i maj va? Det börjar väl...
snart.
Ja, det är mitten på maj.
Jag var ju där förra året och tittade när jag gick i Kina. Då var ju vi där några från spårvägen och tittade. Kul. Så det är man kan, ja, supercoolt.
Men det är väl också, lag-VM det spelas alltså 5 matcher.
Maj börjar vi.
Ja, en i varje kategori.
Och favoriter är Kina som vanligt?
Ja, då. Ja. Korea.
Ja, just
Sydkorea. Mm. Inte Nordkorea som bombar Sydkorea. Mm. Eller hotar med att göra.
Hur står sig Europa i danskarna i det här?
Danskarna står sig bra. Ryssarna, tyskarna, sådär. Men danskarna är de enda som har någonting. Men det är ju, alltså jag tror att Thailand och Indien, så här land som, länder som förut inte har varit jättemer här, de är giftiga nu. Mm. Alltså.
För du säger ryssarna är nära och, eller?
Alltså, nej, de är inte nära en medalj. Nej, de kommer inte ta en medalj.
Men de
kommer
inte
tyskarna heller.
Men de ligger, du säger,
danskarna ska vara glada om de tar en medalj.
Men du nämner dem i alla fall som ett namn. Och Sverige har dem i Polen.
Sverige har inte alla de där, men de
har ryssarna. Nej, men de har ryssarna, ja, ryssarna i Polen.
Sverige har ju, vilket drar det först? Sverige har ju USA, Ryssland och Skottland.
Just det. Där ryssarna får ses favorit.
Helt klart, helt klart.
Och sen då? Skottland eller?
Alltså, är USA det har ju gamla goingen, om man får säga så. Tony Gunnarsson.
Indones, va?
Ja, indones. Han och Vijaya var ju ett... de var nog världschatter alla gånger. Var de.
VM-guld.
Vad säger du?
VM-guld.
Säkert. Det vågar jag inte svara på. Men de har varit topp i världen i varje fall. Och han har blivit jänkare nu, Tony Gunnarsson. Och spelar med Håvard Bach. Så att, det är
och visst tog de VM-guld?
Ja, de har tagit VM-guld. Precis, men det var några år sedan. Det gör de inte nu när de är med i VM, kan jag säga. Alltså, Gunnarsson måste ju vara. Han är ju i varje fall veteran igen. Så att,
Men om vi kollar på spelschemat då. Den 19 maj ser ni möter Sverige i USA. Mm. 20 maj Sverige i Ryssland. Och 22 maj Sverige i Skottland. Ja.
Ska vi säga att Sverige får vara nöjda med en andra plats i gruppen?
Ja, det tror jag man får säga. Jag tror inte man tar Skottland, kanske USA.
Ja, USA har en bra, inte de har en bra herrdubbel eller en bra damdubbel, och de har nog kan säkert kroppa ihop en bra mixdubbel också. Nej, det blir tuffa matcher i Sverige, men det ska vara tufft.
Och hur står det till med Henrys hand?
Ja, alltså Henry är nyopererad, men han har ju börjat träna igen. Han hade ju, fick ju en skada där i när de var på EM, va? Lag-EM. Eller vad
just det.
Ja. Och den visade sig vara ganska allvarlig. Så han fick
en stressfraktur i handen, va?
Ja, en stressfraktur tror jag att det var i alla fall. Han fick i alla fall operera sig.
Ryktes att han var att han körde för mycket med tungt racket.
Ja, det ryktas om det. Han körde lite för tungt racket utan att alla visste.
Han får byta från för kuda.
Ja, för de har skittunga racket. Nej, det var inte.
Så han har opererat sig, han tog bort gipset nu för 2 veckor sedan tror jag någonting. Så att, jag vet faktiskt inte hur det har gått efter det. Jag har inte hört.
Vilka är de uttagna?
Om vi kollar på damsidan så har vi Emelie Lennartsson, antagligen damdubbel då, tillsammans med Emma Wengberg från Malmö.
Kan spela mixt också.
Kan också spela mixt. Sen har vi Amanda Högström från Uppsala och Elinor Wied då, som är tung framåt.
Damsingel ankaret. Ja. Inte Jenny Van är uttagen.
Nej,
hon har ju gått skadad nu en längre tid. Vad var det sen seniora?
Seniora sen pratade vi om att hon skadad. Det var ju före seniora.
Sis var inte heller med.
Nej,
det var ju efter seniora.
Nej.
Sis var väl ändå lite före.
Ja. Bra tänkt.
Kom in.
Så det måste man kan säga att hon varit skadad hela året då.
Ja, precis.
Måste ha varit en pulkaolycka i julat då.
Ja, säkert.
Eller någonting. Så att det är de 4 tjejerna som är med. Och då tror vi väl då att det är Emily och Emma som kör damdubben.
Elinor på singel och Amanda
på singel och Amanda på mixt. Och går vi in på killarna då, så har vi Gabriel Ulldahl Frölunda som antagligen kommer köra singel. Sverige 2 då efter Henry.
SM-vinnare. Så Sverige 1 skulle jag säga.
Ja, det beror på om man går på Sverige-ranken eller om man går på lagas eller på SM.
Då är han inte Sverige 2 på Sverige-ranken.
Sen har vi Jonathan Nord, som antagligen då kommer att spela dubbel tillsammans med Patrik Lundqvist. Jonathan från Karlskrona, än så länge i alla fall.
Ja.
Får vi se hur länge det varar eftersom vi inte har några elitserielag nästa säsong. Och Patrik Lundqvist från Malmö, Ganska givet här dubbelpar den här truppen. Och sen har vi Nico Rupponen då, som antagligen kör mix med
Amanda
Högström.
Ja.
Sen har vi ju faktiskt Henry med i truppen.
Det är helt rätt.
Ja, det jag säger inte.
Jag antar att man måste anmäla vilka som man ska vilja med. Man kan inte ta in några efteråt.
Men han kommer ju åka dit också. Ja, det... Så att vi får, han ska väl hälsa på kompisar om inte annat.
Exakt. Ingen Mattias Borg.
Ingen Mattias Borg, men
inget bryssesteg.
Inget bryss, inga sträckningar. Så det blir väl då Ulldal på Härsingen. Ja. Jag ska inte säga att det är ett svagt lag, men det
är ett ungt lag.
Det är ett ungt lag, ska jag säga.
Det är ett väldigt ungt lag.
Orutinerat i de här sammanhangen, förutom då Emily och Emma. Och Gabbe vet jag inte hur mycket han har spelat
inte alls
på den här mycket. Nivån. På junior sidan så spelade han faktiskt ganska mycket i de här sammanhangen.
Ja, oh ja.
Så att, och vi måste ju ändå uppmana alla att gå in på Bemet och Swedens hemsida och titta på alla fantastiska bilder som är upplagda på spelarna.
Är det fantastiska bilder eller är det bara bilder?
Nej, men det är fantastiska bilder som gör dem helt rätta faktiskt.
Okej.
Nej, skämt åsido, det är väl passbilder som ligger uppe på dem. Men vet ni inte hur de ser ut så lägger vi upp en länk på vår Facebook-sida såklart. Så att,
det kan ju se. Det här kan ju inte vara passbilder.
Ja, några är,
några är passbilder.
Ulldal kan inte vara hemma när han tar en passfoto. Det finns ju inte, eller?
Varför tror du att han är hemma för?
Jag vet inte. Okej, om man inte är hemma hos...
Nej, hos... men Nico Ruppinen har...
Elinor.
Ja, Nico Ruppinen har ju ett passbild till exempel.
Ja, han är inte hemma tror du.
Han är nog inte hemma.
Han är inte helt hemma på
den. Han är inte helt hemma på den bilden.
Nej, men jag tror några är garanterat passbilder. För det var jag med och såg till när de skulle ha pass till förra årets lag i VM.
Det var du som fotade dem?
Nej, de fick fota sig själva nere i centret. Det var bland annat Emily Lennartsson och Emma Wengberg och Henry.
Jag tror att det här är helt ointressant för lyssnarna, om jag ska vara ärlig.
Ja, det är intressant att veta vad bilderna tas faktiskt.
Ja.
Så att det, jag tycker ni går in och skriver på vår Facebook-sida vad ni tror att bilderna på de respektive spelarna är tagna. Och så lovar jag att ta fram rätt svar till er som svarar.
Gabriel Ulldal, är det hemma hos honom själv?
Ja. Eller hemma hos honom. Ja.
Vi får väl kika på. Men vi får väl hoppas på, sänds det här någonstans förresten? Någon som vet det?
Vart går det någonstans?
Kuala Lumpur.
Oh.
Det borde väl gå någonstans?
Någonstans mitt i natten.
Alltså det sänds ju, man brukar ju kunna gå in på sådana här bettingsidor. Om man blir med
365,
precis.
Och de gör, vi rekommenderar även andra spelbolag då, som inte får göra reklam för spelbolag i podden.
Man
får inte göra reklam för internationella spelbolag i Sverige. Får man inte.
Är det bolag vi sa? Är det inte svenskt?
Nej.
Nej.
Det är typ så här, vad heter det, inte Kanarieöarna men så här Caymanöarna eller något.
Skitsamma.
Ja.
Ta oss då.
Det är dem och Stim då.
Ja, exakt.
Nej, men jag hoppas att hittar vi någonstans där vi kan sen, där sen så kommer vi försöka lägga upp någonting på Facebook-sidan. Det var allt för det här avsnittet, var det. Ja. Avsnitt 7, och vi vill fortfarande hjälpa att sprida podden.
Och vi vill ha nya förslag på ämnen.
Ja, men kommentera på vår Facebook-sida. Skriv vad det är ni vill att vi ska prata om. Och
det går även att prata med oss på tävlingar.
Ja, men precis. Borde inte det, vi upprätta en mailadress också?
Nej.
Jo, nej. Så att folk kan skicka in så att så inte alla andra ser vad de tycker.
Men då kan de höra av sig till oss personligen på Facebook. Det går bra.
Ja, men om de inte kompisar måste det. Nej, men det ärligt talat.
Vi löser det till nästa program.
Om vi kommer upp med en mailadress så kommer vi lägga ut den informationen på våran poddsida.
Vi kan berätta om den nästa vecka.
För allt på vår Facebook-sida.
Vad sa jag då? Så här, poddsida?
Ja. Nej, Poddomatic.
Poddomatic.
Där läggs den upp.
Det finns även andra poddsidor som... Nej, men skämt åsido. Vi lägger upp en mailadress om det så att vi har någon sen. Men tack för det här avsnittet. Sprid podden vidare. Ladda ner den på iTunes där vi finns. Och på Facebook, bättre än blod och armbåge än en boll i golvet.
Och så ses vi i Enskede Racquetball den 4 maj.
Hoppas dina spårvägen tar plats i elitserien. Tack och hej, leverpastej!
Hej då!
Hej då!